Bönsöndagen är det ju idag, och jag kommer att hålla mig till det ämnet och till de texter som är kyrkårets. Och den första är från Jeremia 29 och från vers 11. Och detta tror jag är, jag vet att det är favorittext för en del, kanske för många. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på er fångenskap. Och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Först vill jag säga att det här är grunden för all bön. Att Gud är god och att han vill gott. Han vill och han vet det bästa för oss. Det är grunden för all bön. Han har berett en underbar framtid och ett säkert hopp, som han själv säger här. Och han vill ju att vi alla ska nå det himmelska målet som han har förberett, och den nya skapelsen och allt som vi läser om i Guds ord. En annan grundsanning, om man kan säga så, det är att bönen är först och främst gemenskap och umgängelse med Herren, med Jesus. För vi kan lätt hamna i krav och måste. För vi måste be mer, vi måste och vi borde och vi skulle och allt det här. Och visst är det så, för vi vet att bönen och Guds ord, Bibeln, är det absolut viktigaste för oss. Och vi har en fiende som vill tysta bönen, alltid och på alla sätt han kan. Så det är en kamp vi har att utkämpa. Men det första och det största, det är att bönen är först och främst gemenskap med Herren. Bakgrunden till det här budskapet som Jeremia fick frambära. Då befinner vi oss i sydriket Juda och i Jerusalem. Guds profeter, däribland Jeremia, hade predikat om omvändelse. Hade varnat för en dom som skulle komma om inte folket omvände sig. Och detta var på grund av synd av gudadyrkan, med allt vad det leder till av orättvisor, av sönderfall i samhället, av förtryck mot de svaga, av våldsdåd med mera, med mera. Nordriket Israel hade redan fallit för Assyrien, intaget av Assyrien, av samma orsaker. Hur tänkte man? Sånt drabbar inte oss. Kanske. Istället för att lyssna på Guds ord förföljde man Guds profeter och dödade många av dem. Jeremia fick utstå väldigt mycket förföljelse och lidande. Babylonien började då inta landet och föra bort judarna i fångenskap. Och det är mitt i den här katastrofen för folket, för det judiska folket, som Jeremia får frambära detta budskap om hopp för framtiden, om tröst. Det finns en framtid och ett hopp. Det slutar inte i fångenskap och förskingring. Men folket måste vara i Babylonien i 70 år. För det hade Gud bestämt. Och det här drabbade ju alla, både rättfärdiga och ogudaktiga, ibland folket. För Gud hade inte lovat att vi slipper undan prövningar som detta, men han har lovat att alltid vara med sitt folk och sina barn igenom allt. Hur skulle Guds löften uppfyllas i människorna? Hur skulle de gudfruktiga agera? Hur skulle de ogudaktiga, de som vänt Gud ryggen, komma tillbaka till rätt förhållande till honom igen? Jo, svaret är genom bön. Bön, kom! Och be till mig, sa Herren, och jag ska höra er. David uttrycker i psalm 13, som är också en av dagens texter. Det vi brukar kalla en bönekamp. Han var i djup nöd när han skrev den här psalmen. Bönesvaret dröjer, förstår vi. Gud känns långt borta i tystnad. Men David höll ändå fast vid att Gud är trofast. Han hör. Och ibland är det ju så, för att inte säga, ofta är det så att nöden eller lidandet är det som driver oss in i bön. Och vi läser psalm 13. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag blev honom för stark, och mina ovänner glädjas när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Vi kanske kan säga här att David bad igenom. Ett uttryck som han ofta använde för. Han bad igenom i sin nöd. Han såg ingen synlig eller uppenbar yttre förändring. Men i bönen fick han kraft och visshet att lita på Gud. Han ska gripa in, han kommer att gripa in. Han hör mig, han kommer att svara på min bön. Och han hjälper mig igenom detta. Han var viss, han var förvissad, David, i bönen. Och vi är helt beroende av den helige ande när vi, så att säga, ber igenom någonting. Gud hade gett löften. Och så uppmanas vi att be i enlighet med de löfterna, med Guds ord. För att få del i den personligen. För att förberedas för att ta emot dem. Det är också det som bönen handlar om och det Gud gör i bönen. Men också att tacka och förtrösta. För det finns ingen oro hos Gud eller tvivel hos Gud. Det är i våra hjärtan. Det är hos oss det kan finnas oro och tvivel. Vi har säkert varit där varenda en. När vi ber och ber och undrar, när ska det hända? När ska någon förändring ske? Och jag bad för olika förhållanden. Det var ju särskilt tilltal jag fick som jag aldrig glömmer och som jag bär med mig. Det är många år sedan och det var när början när Herren hade lett Jan och mig in i tjänst för honom. Och jag bad och jag bad. Jag tyckte jag såg ingen förändring. Nästan tvärtom. Men så kommer i bönen, i ensamheten, i bönen i hemma. Du kan tacka mig redan nu. Hör jag tydligt inom mig. Och det där vände på allt. Så jag fick en sån förvissning av det där tilltalet från Herren. Du kan tacka mig redan nu. Då visste jag att det kommer ju att ske. Det kommer ju. Men det kommer i rätt tid. Det kommer i sin tid. Orden i Jeremia, det beskriver en hängiven och innerlig bön. Ingen ytlig eller lättvindig, så att säga. Och vi uppmanas att söka Gud i pågående form. Att fortsätta be. Var uthålliga. Lite senare så säger Jeremia i kapitel 31 och vers 9. Gråtande ska det komma, men jag ska leda dem där de går bedjande fram. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte ska stappla. Det är också löfte om den heliga ande, andligt sett, det vet vi. Den heliga andes flöden och en jämnad väg där vi kan följa Jesus. Och det som det här budskapet, profetian som vi läste först i Jeremia 29, det är ju bakgrunden till Jesu ord. Och vi läser från Lukas 11 från vers 9. Det Jesus säger, be och ni ska få. Och det här orden här står i den verbform eller grammatiska form som heter presens particip. Tänk att jag kommer ihåg det från grundskolan, för jag hade en lärare som tjatade in grammatiken i oss. Presens particip. Och det är pågående form. Var bedjande så ska ni få. Var sökande så ska ni finna. Var bultande och dörren ska öppnas för er. Det är vad det egentligen står där. Till var och en som ber, eller är bedjande, han får. Den som söker, han finner. Och för den som bultar skall dörren öppnas. Det gäller att vara uthålliga i bön. Inte ge upp. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Vad underbart. För alla, det gäller varenda en som ber och söker och bultar. Och vi får komma i vår svaghet, precis som vi är. Men det är ju viktigt däremot hur vi kommer i attityd och inställning naturligtvis. Och det grekiska ordet, det vet jag att jag har tagit upp här i kyrkan förut i någon undervisning, men jag vill nämna det igen. Det grekiska ordet som är det vanligaste när det står om bön, och det står aldrig om Jesus det här ordet, för när det står om Jesus är det ett annat grekiskt ord som betyder att en jämlik kommer in för en annan, alltså herre. Man kommer in för en som är jämlik en själv. Men det här ordet, det har betydelsen en utfattig tiggare som kommer in för en mäktig herre och ber om hjälp. Och det är så vi kommer. Och jag brukar läsa från psalm 123 och vers 1 och 2. För det är precis beskrivning av det grekiska ordet aiteo, som det heter, när vi, Guds folk, ber. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänares ögon ser på sin herrens hand. Som en tjänarinnas ögon på sin frus hand. Så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Det handlar alltså om ödmjukhet i oss. Att vi kommer i ödmjukhet inför Gud. Det är också hjärtats bön som vi läste om. En helhjärtad bön, att ni kommer med hela hjärtat. Det var villkoret för bönesvaret här. Om ni söker mig av hela ett hjärta. Att vi inte har en delad vilja eller vacklar hit och dit. Ena dagen vill vi det ena och andra det andra. Och nej, det gäller hela hjärtat. Hela viljan. Jakobs brev, första kapitlet, det står om att den som har en delad håg eller kastas hit och dit kan inte förvänta sig något av Herren. Vi ska vara överlåtna helt och också då räkna med eller lita på den helige andes hjälp och kraft. Bibeln talar också om hinder för bönesvar. Och där vill jag ta upp några punkter. Det första är omständigheter. Tiden är inte inne och vi får lära oss tålamod. Som jag sa tidigare så var det ju 70 år som vi vet som judarna där fick vara i Babylonien. 70 år hade Gud bestämt innan de fick komma tillbaka. Innan bönesvaret skulle uppfyllas. Och i Romarbrevet 5 där skriver Paulus om prövning som ger tålamod. Tålamodet ger fasthet, skriver han, och fastheten hopp. Så det har ett djupt och gott och verkligt och evigt syfte, detta som Gud gör. För bönesvaret sker i Guds tid. Och vi har inget att förlora, men vi har allt att vinna. Och ibland kommer Gud i sista stund, det kanske ni också har märkt. För att inte säga sista sekund i våra ögonsätt. Det har vi varit med om, jag har nog berättat om det tidigare här när Jan och jag, mellan två tjänster så att säga, anställningar i missionsorganisationer där vi stod och visste ingenting. Vi bara visste att om ungefär en månad, drygt en månad, har vi ingen inkomst. Ingen A-kassa. Det hade vi inte rätt till och det kunde vi inte hjälpa. Så vi visste absolut ingenting. Men så var vi på Nyhemsveckan, den konferensen som vi då brukar besöka. Och där mötte vi en pastor som vi hade träffat när vi reste och predikade i församlingar. Vi hade varit i hans församling. Han kom emot oss med öppna armar och kram om oss och så börjar han be. Och så kommer den helige ande över honom och han börjar profetera. Och han visste inget om vår situation. Men så säger han bland annat, frukta inte, säger Herren. Och bli inte frustrerade. Jag har en väg för er och jag är med er och ska leda er. Ungefär så där. Så fortsätt bara rakt fram. Och jag i mina tankar, jag sa det inte högt, men jag tänkte, käre Gud, fortsätt rakt fram, men vägen tar ju slut. Men det gjorde inte det. Gud hade nästa steg. Och det kom i rätt stund och på rätt sätt. Allt kändes rätt. Då ringde nämligen Bohusläns-missionens styrelse och sa, vi är 13 styrelseledamöter som upplever enhet i att kalla er som fältmissionärer. Och där var vi sen i många år. Det är fantastiskt när Gud leder. Och så var det också för judarna här. 70 år sen fick de vända tillbaka. Och det vet vi att det uppfylldes. För det läser vi om både i Esra och Nehemja och Zakaria och flera böcker. Och jag tänker också på när det är omständigheter. Om Gud ger oss gåvan att träffa en man eller fru. Någon att gifta oss med. Det är olika kallelser. Många kallade att leva ensamma som Paulus var. Och många kallade att gifta sig. Och jag tänker här på en väninna. Hon är lika gammal som mig. Jag kunde säga att hon var vacker både inuti och utanpå. Men hon längtade så efter att träffa rätt man. Och hon bad och hon grät. Och detta var hennes stora förtvivlade bön och hennes sorg i livet. Att hon inte träffade någon som hon kände var rätt att dela livet med. Men så hände det. Och det blev en amerikan som var änkeman. Då var min väninna 50 år. Och nu är hon lyckligt gift. Ja, hon är så lycklig så hon vet inte hur hon ska uttrycka sin lycka. Hon var gift och då ett antal år. Men detta var alltså det Gud hade berett för henne. Och hon fick vänta i många år. Och längta och be och gråta. Men hon säger idag, det var värt allt. Det var värt att vänta på Guds tid. För jag fick den bästa mannen i hela världen, säger hon. Kan ni tro? Ja. Jag tror att det finns fler. Det andra hindret jag vill ta upp är att vi inte är mogna för bönesvaret. Det är inte Gud som behöver förändras eller övertalas. Det är vi som behöver förändras, formas, fostras. Och allt detta. Förberedas, helgas, som Bibeln säger. Och vi läser i andra Mosebok 13, vers 17-18 om Israels folk. Efter befrielsen i Egypten. Det är ett bibelord som jag har tänkt på många gånger. Jag har tänkt på det, men jag har liksom inte satt in det praktiskt i livet. Men det kanske man borde göra, tänka på. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom Filisternas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen åt Röda havet till. Har ni tänkt på det? Gud kan leda en omväg av omsorg om oss. Det kanske vi inte ens vet om eller är medvetna om. Kanske vi kan dra parallellen till 1 Korinthierbrevet 10 och vers 13. Ingen frestelse eller prövning, som det nog borde översättas i vår bibel. Ingen annan prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni prövas över er förmåga, utan när prövningen kommer skall han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Han prövar oss inte över vår förmåga. Han prövade inte Israels folk här över deras förmåga. De fick faktiskt gå en liten omväg. För det var viktigare att de var bevarade i Guds vilja och i Guds hand och i tron på honom. Han kan alltså tillåta det. Ett annat hinder är naturligtvis om vi styrs av fel motiv och av köttsliga begär. Och när vi läser i Jakob 4 så förstår vi att här var det inte bön efter Guds vilja som var det viktiga, utan det var andra motiv. Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber, men får inget, därför att ni ber illa, för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap med Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Här hade högmod kommit in, ser vi när vi läser i Jakobs brev, som man gjorde skillnad på människor utifrån status. Man såg ner på de fattiga och de svagare och så vidare. Världens ande hade släppts in. Den köttsliga människan söker inte Guds vilja först, utan försöker styra Gud efter sina egna begär. Vad det nu är. Rikedom, ägodelar, positioner, människors ära, vi kan räkna upp mycket där. Den andliga människan söker däremot Guds vilja. För då blir Herren, då blir Jesus förhärligad, inte vi. Och i bönen kan ju också Gud förändra så att hans vilja blir våran vilja. Vi uppmanas att be enligt Guds vilja. Enligt Guds ord alltså. 1 Johannes 5, vers 13-15. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Amen. Här kommer tacksamheten in. Men att veta Guds vilja har ju delvis med mognad att göra. Desto mer vill jag känna Jesus. Desto mer vill jag känna hans ord. Så vi ser och förstår hans vilja. Ändå är det så att vi inte alltid vet vad vi ska be om. Vi vet inte alltid vad som är Guds vilja. Visst är det så, många gånger. Men då har vi ett annat underbart löfte i Romarbrevet 8, från vers 26 där. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för den som är kallade efter hans beslut. Ett annat hinder för bönesvar, det är brist på ödmjukhet om det finns förtryck i äktenskap. Det står om i 1 Petrus brev 3 och vers 7. Det står där först uppmaningar till hustrur. Och så kommer detta. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Fysiskt, generellt, det är ju ingen tvekan, det vet vi. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att era böner inte blir hindrade. Ordet hindrade, det betyder huggas av. Då faller bönerna platt i marken. Det är inte roligt det. Till sist, var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna, systrarna. Var barmhärtiga och ödmjuka. Så det här är väldigt viktigt. Att ett äktenskap kännetecknas av samarbete i ödmjukhet. Inte makt och hierarki. Så gäller det naturligtvis ömsesidigt. Så att inte bönen hindras och himlen blir stängd. Och ett annat hinder är naturligtvis otro. Otro. Och vi läser från Lukas 4, vers 23. Då sa Jesus till dem: utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig. Läkare botar dig själv och säga: vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Och han fortsatte: amen säger jag er, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Det världskända citatet. Många människor vet nog inte att det är Jesus som sa det ens. Det används både i massmedia och på alla möjliga håll. Ingen blir profet i sin egen hemstad. Man hade felaktiga uppfattningar om Jesus som gjorde att man föraktade honom. Så det har väldigt stor betydelse att vi har rätt kunskap om Gud. Rätt kunskap i Guds ord. Otro har ju med viljan att göra. Det är ett val. Det är inte samma som tvivel. Det kan vara mycket som gör att vi kan få tvivel av yttre omständigheter och annat. Men att vi ändå vill tro, vi vill lita på Gud. Men otro, det har med viljan eller oviljan att göra. Det kan vara att handla mot bättre vetande, som vi läser i Johannes 12 och 42. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariséernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Här handlar man mot bättre vetande. Det här är otro. Och detta ordet, det Jesus säger, ingen blir profet i sin egen hemstad. Där, om man fortsätter läsa i Lukas 4 där från vers 25. Så beskriver Jesus detta. Jag säger er sanningen. Det fanns många änkor i Israel på Elias tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader. Och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå blev inte Elias sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, blev ingen av dem renad, utan endast Naaman från Syrien. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. Här avslöjades stora hinder av otro för att kunna ta emot Guds nåd i ödmjukhet. Och det sista hindret som jag vill nämna, det är olydnad och upproriskhet. Om vi lever tvärt emot Guds vilja och hans bud som Bibeln lär oss. Det kan vara hinder. Jesaja 48 och 17. Så säger Herren, din återlösare, Israels helige: jag är Herren, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Och här levde folket i upproriskhet. När Gud varnade för olyckan, att den skulle drabba om de inte vände om, då ville de inte höra. Och när olyckan sen kom, då sa de: Gud bryr sig inte om oss. Så fick Gud än en gång påminna, förklara. Påminna om sina löften och sina beslut för framtiden. Men att det han skulle komma att göra, det var inget de förtjänade, det var bara Guds nåd. Jag ska låta mig finnas av er, sa Jeremia från Herren. Jag ska låta mig finnas av er. Av alla bönesvar måste ju detta vara det största. Att finna Jesus och vara funnen av honom. Att leva så i Guds kärlek som vi får göra. Att ha gemenskap med honom i bönen och veta att han hör oss när vi ber. Och Paulus skriver om detta i Filipperbrevet 3. Att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Allt annat han räknar upp, allt annat som i världen kan ha betydelse och värde, det är värdelöst i jämförelse med detta. Att vinna Kristus och vara funnen i honom. Jesus lärde ju sina lärjungar den här bönen, Fader vår, när de bad honom direkt att lär oss be. Hur ska vi be? Och i Matteus evangeliet skriver Matteus om samma händelse där. Och innan, strax innan den här bönen, där talar Jesus om att be rätt. Att inte vara som hycklare och be för att synas som människor, liksom, och verka andlig på något vis. Och säger Jesus så här, Matteus 6 och från vers 5. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna i gathörnen för att synas som människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare. Och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och detta motsäger inte den gemensamma bönen, för den är ju självklar. Men Jesus talar här om det motivet för bönen. Och även då att det är ensamheten med Jesus, där i kammaren, var vi nu har vår kammare, det är det som är det första och det viktigaste av allt. Den kan ju vara i vårt hem, den kan vara i naturen, den kan vara på olika ställen. Men ordet kammare, det kan också översättas förrådsrum. Och det beskriver där man gömmer sina mest värdefulla ägodelar. Vad talar det om? Ja, det talar om att det finns himmelska skatter som väntar på oss när vi ber. Så mycket som Gud vill ge. Inte bara verka i våra liv och i våra hjärtan och vårt inre. Han kan ju tala till oss. Genom en tanke, genom ett ord, en syn, en bild eller på olika sätt. Eller bara ge oss en frid. Så mycket som vi får uppleva, och säkert har vi mycket med oss redan, allihop, som vi skulle kunna berätta om. Himmelska skatter som vi bär med oss. Och det står ju också i Hebreerbrevet att Gud lönar eller belönar den som söker honom. Ska vi till slut be bönen Fader vår? Inte så att mötet är slut, det avgör ni. Men jag tycker vi ber bönen Fader vår tillsammans. Ska vi stå upp? Tack Jesus. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.